Verkligheten blev viktig i de här åren, bevisas av att radion får en särskild social redaktion, alldeles oberoende av den 1946 tillkomna aktualitetsavdelningen, dit reportagen hörde. Till aktualitetsavdelningen med Forsén och sedan Har som chefer hörde de legendariska reporternamnen Manne Berggren, Karl-Axel Arvidsson, Kurt Andersson, Lennart Hyla med flera. Pionjärer på samhällsreportagets område, som alltså hörde till den här nybildade sociala redaktionen, hörde Ingrid Samuelsson och just Gunnar Helén. Gunnar Helén var till exempel den första som presenterade Gustav Jonsson och barnbyn Skå, ett uppfostringsexperiment som det kallades. De programmen blev stilbildande för den typ av samhällsreportage och samlevnadsprogram som blev så typiska för 50-talets radio och som blev förelöpare till senare tiders familjespeglar, öppna kanaler och andra samhällsprogram.
Det finns en annan, mera personlig fråga som jag skulle vilja göra. Hur orkar man att vara optimist och att inte misströsta när man möter så pass mycket av svårigheter och nya bekymmer från dag till dag? Och varje nytt människoöde innehåller så mycket av trassligheten.
Optimist blir man ju därför att det går bra för de här barnen här ute. Och sen klart att dessa ständiga stormar som man får vara ute i, det hör till pjäsen, det hör till yrket, det är det som man är till för, det är det man har betalt för att ha ett sådant här arbete. Så det hör, anser vi alla här ute, att sånt kommer att bestå. Det får man inte vara rädd för. Det som gör att man alltså härdar ut, det är ju det att man kan ju se här på de här grabbarna och flickorna som vi har, att de blir ju faktiskt bättre. I början kommer de hit och de busar och de är besvärliga, och visst är man irriterad och visst är det tröstlöst, här slås det sönder fönsterrutor och här skriker de och här svär de och här knycker de utav oss och så vidare. Det är klart man har många stunder då det kan vara besvärligt, man kan tappa tålamod kanske också. Men sen ser man kanske något halvår senare, några månader senare, samma grabb, man möter dem på bygatan här och han har kommit hit och varit fientlig i blicken och haft ett hårt och slutet ansikte och bara vikit undan och tagit i hand och bockat och varit den på ytan hyggliga pojken. Men sen har han busat och stulit och varit besvärlig. Sen möter man samma pojke på bygatan, där får man sin box i magen och han säger hej på dig Gustav Jävlen och sånt där. Det får man ju tolka som ett förtroendevotum från hans sida. Han slutar att stjäla, han busar mindre, han blir bättre. Då gör det samma vad som skrivs i tidningarna och vad som sägs ryktesvägen. Man märker att grabben och flickan, de blir bättre.
Olle och Bosse och Hasse ligger på en berghäll ner mot sjön. Jag vet att det inte är alldeles ovanligt att de tre grabbarna pratar om varför de har kommit till barnbyn och hur det inte var innan.
Jag kom hit därför att min mamma hade varit huvud och inte orkade med mig. Och jag gick och snattade på Epa och det. Och så en gång så sa mamma så här, nej nu så tål jag inte det här längre. Så att du får nog åka ut. Så körde pappa mig ut i en slakteribil ifrån slakthuset i Vänskede. Och då kom jag hit ut och första dagarna så tyckte jag att det var tråkigt här, grinade. Och jag ställde mig in hos Gustav och Svenne och så.
Tyckte de andra att du var larvig då?
Ja, det tyckte de förstås. Och då så ändrade de mig och nu tycker de om vända grabb, tror jag.
Men det där Bosse, att ni tycker att det var dumt att busa och snatta och sådär. Det har väl kommit så småningom först, va?
Ja, man lärde ju sig hemma utan andra och sådär. Och varför jag kom hit, det var bara för att jag gick och snatta och inte gick bra i skolan. Jag skolkade och när jag gick i första klass och så. Nu sen dess har jag gått och snott i fickorna i skolan och där. Så åkte jag fast, jag visste inte, förstod att det inte var något som man tjänade på i alla fall.
Nu låter ni väldigt snälla alla tre, men ni busar ett tappert emellanåt också.
Ja. Ja, vi
är. Aldrig slagit sönder en fönsterruta.
Ora.
Varför pangar man dore då, som det heter?
Ja, det gör man för man tycker det är kul, men man får ju betala sen också.
Ja, men det är väl inte kul?
Nej. Men det är det att det är kul den tiden man pangar och sådär.
Sen så. Vad är det som är kul då?
Ja, det är man pangar en dora så tycker man att det är kul på ett sätt och vis, alltså man retar de andra.
Jo, det är kul när man har det där klar. Sen kommer husfar och husmor upp och titta på det där. Så kommer de efter mig. Efter och springer efter mig. Det tycker jag är kul. Jag blir jagad. Det tycker jag är kul.
Tonfallerna och tonlägena är nya i takt med tidens nymornade intresse för beteendevetenskaperna sociologi och psykologi. Många reportage från 50-talets början handlar om människors kontaktproblem, om samlevnadsfrågor. Relationer, säger vi idag. Till stil och uppläggning påminnande ibland en del om det vi idag kallar dokumentärer. 30-talets rapsodi, 40- och 50-talets reportage. Än är det långt till dokumentär, som väl får sägas vara ett 60-talsbegrepp. På 50-talet blir reportern mer samtalspartner. Tonfallen blir mjukare, mer inkännande. Åtminstone i den här typen av, ska vi säga, sociala och psykologiska reportage. Åke Falk är ett bra exempel på den attityden. Här några avsnitt ur hans program 1950 om judiska barn i Norge på väg hem till Israel. Den långa resan hem.
Vad menar ni med kärlighet då?
Det är att man ser att barnen blir rasande av någonting. Att de inte själv blir rasande med en gång. Man prövar att huska att en själv har lite bättre grejer på tingen och förstår barnen varför de gör det. Och aldrig glömmer vilken bakgrund barnen hade för de kom hit.
Det är inte alltid som snillheten hjälper väl?
Som oftast tror jag.
Men blir de inte bortskämda om de inte blir åthutade ibland?
Vi märker helst att de blir bortskämda vid att besöka av fotografer och folk på radiotjänst.
Se där, då blir det besvärliga.
Ja.
Tror ni att de hade ett behov av kärlighet när de kom hit?
Ja, i allra högsta grad. Men de hade inte ävnen till att ta emot det. Så de benyttade sig av det. När vi klappade den på hotet och tillgav att de hade varit slemme. Så utnyttjade oss och vi var för blåögda och för norska till alltid att vara situationvuxen.
Men är inte detta som ett under att man på ett par tre månader kan få ungar bättre på det sättet, va? Från vilda till hyggliga, snälla och ordentliga ungar. Det är väl ett under?
Det är ett under i allra högsta grad. Och det ger oss liksom ett hopp. Och samtidigt, det gör en nästan förtvilet. Varför gör vi inte mer när det är sådana möjligheter för att få gjort något? Varför borde inte alla människor där verkligen ge hela sitt liv för att rädda dessa barn och alla barn som hade ont?
Men tror ni att er vänlighet kommer att hjälpa dem hela livet? Tror ni att det sitter kvar i dem minnet av det här?
Om inte bevisst så tror jag nog att det spelar en roll. Att de att alltid vill komma till att betyda något för det de senare tänker och företar sig. Liksom vår barndomsminne gör det om vi inte tänker att det akkurat är det som har spilt in.
På min vänstra sida har jag unge herr Lars Oftedal. Som är hur gammal? Hur gammal är du?
Jag är 11 år.
Då är du inte äldre än barnen här och de judiska barnen?
Nej.
Nej. Har du roligt ihop med dem?
Och ja.
Leker du med dem?
Nej, inte så mycket, för jag kan inte snacka fransk och barnen snackar bara fransk och arabisk.
Lite hebreiska har du lärt dig i alla fall, va?
Åh nej, ja, sådana små ord.
Som till exempel?
Ja, shalom och som betyder god dag och, ja, och leila tov som betyder god natt. Men mer i grunden är det inte mer.
Ja, det är svårt detta med att du inte kan prata med dem, men tycker du att du trivs med dem i alla fall då?
Oh ja, de är så koslig och inte så genert som många av de norska barnen. Ja, de vill gärna komma och snacka med en.
Tycker du att barnen förändras medan de är här?
Oh ja, det blir ju mycket roligare och sånt. Och för exempel när de kom här, ja, när jag var här i sommarferien. Da hadde barnene vært her i en 6 måneder, de gamle. Og allerede da hadde de jo forandret seg mye, sånn at de så så godt og friske ut som de.
God dag, god
dag. God dag,
god dag. Takk. Ja, Lindqvist, hva skal vi gjøre for godt nå?
Ja, det finns en lång rad att följa på.
Ja, det gör det verkligen.
Vi börjar nerifrån eller uppifrån?
Jag tror vi börjar uppifrån. Ja. Det är nog säkrast.
Ja.
Smörgåsbord, ja, det har vi ett, det verkar ju bra här. 4 kronor.
Ja, det finns en lunch till, ja.
Tycker du att vi ska äta det?
Ja, det tycker jag.
Ja. Okej. Ska jag besvära om kuponger?
Det blir det. Det blir alltså 4 smör, inte sant?
Ja, om ni här vill ha det.
Ja, tack.
Utmärkt. Och någonting att dricka till?
Ja, tack. Inte minst för en del.
Gärlängen och
pilsen. Ja, tack.
Ja.
Och kanske vi har någonting starkt, tycker du?
Ja, lite snabbt.
En 5 OP för min del.
Ja, tack. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Så fick jag då beställningen och så illa jag mot köket. Och just vid ingången till det så möter jag Stina som är min kompanjon. Min chef rättare sagt, för det är hon som har hand om pengarna, om kassan och om beställningarna.
Ja, vad ska
du ha? Det var 2 4-kronors smörgåsbord.
4 kronor, säger du 4.
Ja.
Kan du inte ta någonting annat?
Nej, ja, det ska de ha.
Ja, ja, vi tar 4 kronors då.
Ja, det slår du in här nu på apparaten.
Jag hoppas den är
mat. Ja.
Ja.
Och så 2 pils nu. Och 2 OP.
Jaha.
Då har vi bångarna här då.
Så
skriver hon bångar.
Ja. 40, bord 40.
Mm.
Och en helt mördande värme utvecklas här onekligen också. Det avspeglar sig hos hela företagets morsan som lär heta Maja Eriksson. Inte så lite i pannan, för där rinner det utan bara den. Mycket, eller mest för att det är varmt, men kanske också lite därför att morsan är en riktig kocka, åtminstone till formatet. Och jag förmodar också som yrkesman. Det är saftig, morsan.
Jo, det är klart att man måste smaka på maten och då måste det ju bli lite fett som läggs lite här och där.
Ja, det har du ingenting emot.
Ja, för tillfället så går jag och bantar.
Huvudsaken är att maten blir god.
Ja, det är huvudsaken.
Och att den kommer fram.
Och att de får den varm och härlig, ja. Det ska den vara. Men det är så långa vägar här så det är väldigt svårt att få maten.
Ja.
Och sen är det ju de gamla kyparna som aldrig beställer sin mat. Och inte flickorna heller förresten.
Inte?
Nej.
Är vi bättre?
De ska bara ha det fram.
Ja.
Men det är ju ingen automat.
Ja, det heter ju beställs första gången.
Ja, det gör det.
Och sen ska man säga fram.
Fram andra gången.
Ja. Men är det inte färdigt då?
Ja, det ska vara färdigt också.
Ja, men det är det inte alltid.
Jo, då får man fuska.
Ja, det gör man också.
Ja, det gör man också då förstås.
Ja. Ibland så blir det inte stekt som det borde vara.
Jo då, det måste stekas. Annars får vi ju tillbaka.
Ja, men hur fuskar man då?
Man måste ha lite lagerstekt förstås.
Ja.
Ja, lite grann sådär.
Får man lite halvgömmet på matmässigt?
Nej, det ska in i ugnen först innan det blir serverat.
Och så klagar det sen
gästerna.
Kunderna, gästerna, ja. På oss.
Ja, det gör de förstås.
Den de enda kan inte köket inte.
Nej.
Det slipper ni.
Den enda förmån vi har så är det att vi får skälla på er, men ni får inte skälla på oss.
Får vi inte?
Nej.
Ja, men det har jag gjort.
Nej, det får ni inte göra.
Jasså.
Ja, Lennart, hylan, det var 1946, vad blir det, 39 år sedan.
Ja, det var det.
När du grälade med personalen på Berns. Du var servitör.
Ja, det var jag.
Du hade många yrken under de här åren. Det var en ny typ av reportage att se inifrån. Att vara brandman, vara vikarierande lärare, skådespelare, stadsbud. Och här var du servitör.
Det var en idé jag fick, jag vet inte var det från, men kom att försöka att dribbla bort mikrofonen för folk. Här på Berns salonger så hade jag mikrofoner dolda ute i köket och inne i restaurationen, i blomkrukor till exempel. Och det visade sig att när jag skulle tala med fackföreningsordföranden där på stället så sa ju hon att de är så osolidariska i det här jobbet, de går inte med i facket och det är ett helsike alltihopa. Det skulle hon aldrig ha sagt på den tiden om det hade varit en vanlig intervju. Därför att frigjordheten var inte så stor då. Men här kom folk att säga saker och ting som de annars inte skulle ha gjort. Det var det som jag tyckte var det roliga. Och det stämde kanske i någon mån också överens med den stolta deklaration jag gjorde när jag skulle komma till. Som jag kanske till dels fick ångra, men till dels också kunde vara stolt över. Jag tyckte nämligen att det var alldeles för mycket manuskript i radioverksamheten. Och när jag blev intervjuad i Röster i radio strax före mitt tillträde på Sveriges Radio så uttalade jag för Håkan Unsgård som var den intervjuande att här skulle minsann inte finnas manuskript utan manuskripten skulle slängas och det skulle jag vara man för.
Följde du den regeln sedan?
Ja, det gjorde jag i stort sett i hela min bana på radion. Jag hade mycket sällan några manuskript.
Det var verkligen något nytt i radion, för reportagen var ju faktiskt manuskriptbundna. Men samtidigt var ju det här en ny genre på ett annat sätt. Du kunde få se yrkes- och arbetslivet inifrån.
Ja, jag kunde närma mig vardagssverige på ett annat sätt. Det är ju ingen tvekan. Och det där blev väl uppskattat. Det var väl inte så dumt. Det gjordes samma sak sen runt om i Radio Europa på flera håll. Och tidningarna nappade på idén och gjorde likadant i tidningsform.
Det här med mikrofoner i blomkrukorna etc. En slags dold mikrofon. Mm. Det är ju en etisk fråga också. Talar du om för intervjuoffren efteråt att...
Det var nödvändigt att göra det, ja.
Och oftast gick de då med på det?
99%.
Den här tiden som det här reportaget gjordes, det var alltså 46 och du kom till radion 45.
Ja.
Fredsåret. Vad tänkte man då? Vad kände man? Vad ville man? Hur resonerade ni?
Det var ju fred. Ingen ibland alla intendenter och doktorer på Sveriges Radio som då egentligen hade en riktig tro på radion. Det var ingen som förstår jag nu, hur väldiga de möjligheter var som bredde ut sig kring radion. Det var ingen som kunde ta ner radion till ett folkligt format. Det var ingen som förstod vilken påverkan den skulle kunna utöva. Det var ingen som arbetade efter den tanken att det här skulle vara Sveriges mest betydelsefulla informationsmedium. Det fanns undanskuffat.
Man hade så stor respekt för mediet.
Ja, respekt för mediet i sig och för alla de som styrde mediet. Och det var ju vid Gud inte bara Sveriges Radios eller Radiotjänst styrelse, utan det var ju alla möjliga ovidkommande personer skulle vi säga idag.
Påtryckningsgrupper?
Ja, absolut. I hög grad. Där stod hela radiotjänstpersonal i stort sett och bockade. Jag minns, vi hade ännu ett par år efter fredsslutet så hade vi väldiga duster med livsmedelskommissionen till exempel, som då skickade upp sina ukaser. Och de fick vi inte redigera i en gång. Vi fick inte göra dem läsliga, utan de skulle återges precis på det sätt som alltså livsmedelskommissionen hade bestämt.
Förekom det ingen opposition?
Internt fanns det väl sådana ibland oss som opponerade sig innerst inne väldigt mycket och som rev och slet i det där och försökte att få ändra. Det var flera stycken.
Det hade ändå kommit en ny generation nu. Du kom 1945 och så småningom kom det också andra, en yngre radiogeneration.
Ja, många som vidgade begreppen, inte minst Lennart Dansk till exempel, som gav sig på den svåra politiken och som var den som kanske mest bidrog till att öppna där.
Vad tycker du nu så här efteråt i ett, vad blir det, 40-årigt perspektiv, ändå var det bästa med de här åren, efterkrigstiden?
Ja, det bästa var miljön och den generositet och den respekt som alla medarbetare visade varandra. Det var ju aldrig någon gnet eller gnöl åt något håll. Jag kom ju som en ung tupp där och blev varmt välkomnad och väl omhändertagen. Och det var överhuvudtaget en underbar arbetsplats.
Det är ju omvittnat av många från den tiden. Mm. Du är inte ensam om att säga det.
Nej.
Det var naturligtvis mindre företag. Nu är det ju, som vi alla vet, ett monument. Som...
Jag är inte säker på att det är på storleken det beror. Det var väl en anda som föddes i programmets namn på något sätt. Administrationen fick inte ta överhanden, tekniken fick inte ta överhanden, pengarna fick inte ta överhanden, utan det var ändå själva produkten som var huvudrollen då mer än vad det är idag, så vitt jag förstår.
Och den andan kom radioreportaget till godo.
Ja, det tycker jag.
Och det var mycket, mycket direktsändningar och det var mycket äventyr och man gav sig ut i verkligheten, ut på strapatser och ut på allehanda uppdrag. En gång så var du i Karlsborgs fästning och skulle delta i den nya fallskärmsjägarutbildningen. Mm. Men du fick aldrig hoppa själv.
Nej.
Det var förbjudet.
Ja, det var väl förbjudet av många skäl. Jag tror att Sveriges Radio, det vill säga Radiotjänst, jag säger Sveriges Radio alltid, Radiotjänst skulle inte ha tillåtit det.
Nej, men du fick följa hela utbildningen och ja. Du fick till och med vara med uppe i luften i det ögonblick då de på amerikanskt vis, fast här då på svenska,
puttar ut
och då så säger, vi kommer höra det här strax, säger hoppmästaren som han heter, ja. Så säger alla lyckliga och då ska alla svara ja.
Ja!
Kontrollera utrustningen! Anmäl kontroll! Ett
bankar!
Laget klart!
Så står de fyra männen i första laget beredda just före, just i dörröppningen. Där står journalisten med hörlurarna på.
Ja! Ja! Det är bra det!
Är ni lyckliga? Frågade hoppmästaren och det kommer ett rungande ja på det. Allt är klart. Nu väntar vi bara på en röd lampa här i själva dörröppningen som är varning. Och som följs ganska omedelbart av en grön som betyder att första man ska hoppa ut. Och nu kan jag känna och höra att maskinen slås av lite grann.
Till färdigställning marsch!
Till färdigställning marsch. Första man står i dörröppningen beredd att göra språnget ut.
Ja!
Gunnar Helén, till sist, du har skrivit i en uppsats, Radion och samhället, från 1950 så här. Radion ska vara ett kamporgan mot vanetänkande, myter och fördomar. Uppgifter som jag vill räkna som det väsentligaste, skriver du. Hur tycker du sammanfattningsvis ni tillvaratog de uppgifterna? Hur tillvaratar man dem idag? Hur mycket vågade ni frigörelsens år?
Vad jag syftade på var att det tryck som den tysta majoriteten ofta utövar mot minoriteter, mot udda individer, det är så starkt. Det är svårt att återta den kampen idag när massmediernas dominans är så total så vi nästan bara upplever tillvaron genom massmedierna. Är det någonting som händer som inte är förmedlat i Aktuellt eller Rapport, så är det precis som det inte hade hänt. Då är det väldigt svårt att tänka sig tillbaka till den här situationen när radion krafsade på ytan utav den totala tystnaden, den kompakta majoritetens önskan att det svåra, det oroande och det hemska överhuvudtaget inte skulle få vara med.
Du säger att det är en annan situation idag. Det är det ju verkligen, en annan massmediesituation med alla kanaler i tv, radio, vad det innebär. Då skulle jag vilja fråga dig, hur tycker du att journalisterna idag tillvaratar de här viktiga uppgifterna som du talade om för många år sedan, alltså kampen mot vanetänkande och myter?
I några fall alldeles lysande. Herbert Söderströms pejlingar, när de är som bäst och när han kan hålla sig själv i schack och inte avbryta folk hela tiden, då fyller han detta medborgerliga ideal till nära 100%. Men det finns ju också mycket klischetänkande, mycket utav klipp ur arkiven, inte minst i dagstidningarna, där ju många journalister tror att man fullgör en yrkesplikt om man går ut i det egna klipparkivet och hämtar upp alla klischéer som har stått i rubrikerna genom åren, istället för att gå bakvägen och försöka ringa in intervjuobjektet med kunskaper från andra håll och få fram nya vinklar, nya grepp, öppna människan. Så dagens massmediala situation upplever jag som präglad utav både högsta grad utav professionalitet hos några få och mängder utav vanetänkande och klischéer och nya typer av fördomar hos den generation som har fallit in i det mönster där den massmediala upplevelsen, det stora bruset, andrahands belysningen ska få vara det primära. Den generation jag vill ropa på, nästa generation, den måste ju försöka strunta i klippen i arkivet, strunta i klischéerna, försöka närma sig och lyssna av människorna och även återerövra opartiskhetsidealets innebörd. Detta att man ska vara lite ödmjuk också. Jag erkänner att jag var förskräckligt dålig i fråga om ödmjukhet när jag hade mina bästa radioår. Men jag hoppas andra ska kunna nå fram till lite av den ödmjukheten.
Jörgen Söderbergs program om efterkrigstidens radio. Reportage medverkade bland andra Gunnar Helén och Lennart Hyland. Och ljudtekniker var Björn Sabell. Och det var det tredje och avslutande programmet i serien om verklighetsskildringen i svensk radio i historiskt perspektiv.
I samband med krigsslutet kom cirka 30 000 flyktingar till Sverige. Många av dem i mycket dålig kondition, direkt från lägren. Dessa människor var många svenskars första möte på 6 år med Europas verklighet. Det var greve Folke Bernadotte som genom förhandlingar med Hitlers ställföreträdare Heinrich Himmler i krigets slutskede lyckades få tillåtelse att evakuera skandinaver från koncentrationslägren i Tyskland. Ett 80-tal militärbussar målades vita och försågs med Röda korsets emblem innan de i konvoj via Danmark fick köra ner i Tyskland för att hämta flyktingarna. Många av dem svältande och sjuka. Och det blev inte bara skandinaver, utan också till exempel många ryssar, polacker och fransmän som på det här sättet lyckades komma till Sverige. Där fanns också barn, även nyfödda. Det hände att de kom till Sverige insvepta i en tidning.
Inifrån en Bohusvik kommer svensk lots och bordar tämnaren som så småningom glider in i Göteborgs hamn med 3500 ton härliga, söta, saftiga, soldruckna apelsiner. Varsågod, här kommer mässupassaren Sture Hellqvist med smakprov.
Den nya regeringen fick ännu ett problem på halsen. Jordbruket. Att avskaffa krigstidens livsmedelsransoneringar i Sverige, det tog längre tid än någon hade förutsett. Brödransoneringen var kvar till 1948 och minskades till och med i flera omgångar fast kriget var slut. Och köttransoneringen var kvar ända till sommaren 1949. Trots många protester. Jordbruket hade svårigheter av flera skäl. Inkomsterna hade halkat efter industrin. Lantarbetare och yngre familjemedlemmar sökte sig in till städerna. Under kriget hade kvinnorna i stor utsträckning fått ta sig an det tunga arbetet. Den tekniska utvecklingen stod stilla i jordbruket under hela kriget. Det fanns nu ett stort behov av investeringar, men det var ont om kapital, särskilt bland småbrukarna, som fortfarande var den dominerande jordbrukarkategorin. Små jordbruk måste slås samman till större. Minst 10 hektar ska ett jordbruk vara. Bara aktiva jordbrukare ska få köpa jordbruksmark. Staten ställer sedan upp med förmånliga lån till rationaliseringar och garanterar jordbrukarna ett bestämt pris för produkterna. 1947 års jordbrukspolitik blev startskottet för efterkrigstidens väldiga omvandling av svenskt jordbruk. Först kom en våg av snabb mekanisering. Skördetröskor till exempel. Vid krigsslutet fanns det bara ett 70-tal skördetröskor i landet. Men under de 5 första åren efter kriget tillkom inte mindre än 6000 tröskor. Under samma 5 första år efter kriget mer än fördubblades antalet traktorer i det svenska jordbruket. Från 24 000 till 49 000. Och för effektiviteten var traktorernas nya hjul av gummi helt avgörande. Gummihjulen beräknas ha sparat hälften av den tidigare nödvändiga dragkraften. Samtidigt flyttade allt fler från landet in till de växande städerna.